Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sommar, sommar, sommar!
Gick inte så bra det
här. Ja, början var, ambitionen var strålande.
Doktor Mikael, vi ska prata om sommarplågor idag.
Ja, det ska vi. Just
vad är det för något?
Mycket bett och sting och vidriga små kryp.
Jag har sett min första huggorm.
Ja, roligt.
En huggormsbebis. Ja. Den var pytteliten, hade gula ögon och jag skrek som en besatt.
Esping kallas hon, va? Gör inte så.
Ja, men det kanske är så. Mm. Men den var inte så kaxig.
Nej. De brukar inte vara. Man har ju sagt att de skulle vara värre än de andra, men en fullvuxna. Men det är mängden gift framför allt som är det besvärliga. Men, ja. De, men de är luriga.
Idag ska vi i alla fall prata om giftiga bär och svampar i naturen och, inte vet jag, myggbett som kan vara farliga, getingstick som kan vara akuta, huggormsbett, vad mer?
Maneter. Gärsing kan vi prata om.
Och dessutom stelkramp.
Ja, ett udda fall. Det kan man få.
Välkomna till Läkarpodden.
Den mycket märkliga reaktionen var att mamman skällde ut barnet för att hon hade blivit fästingbiten.
Dr. House, han som alltid... Brukar du titta på det, eller?
Ja, jag har sett några program. Ja, det kan jag säga. Det har jag gjort.
Är det så att olika människor får olika mycket myggbett? Jag har hört att det absolut farligaste djuret i Sverige är... Gissa.
Geting.
Ja! Hur visste du det?
Nej, det är anafylaxin. Det är ju den allergiska reaktionen som man kan få.
Ja, det är den som... Ja. Alltså, det bygger ju på att det är flest som har sökt vård för just getingstick, om man tänker på i förhållande till andra djurolyckor eller vad man nu
precis.
Ska kalla det för.
Ja, det finns ju inga dödsfall av älgövergrepp eller björnar som biter. Nej, men alltså det är ju stora djur. Alltså, älg är ju inte helt ofarlig, kan jag säga.
Nej. Men björn heller.
Björn och varg, men det finns ju inga dödsfall. Det finns, vad det gäller huggormar, finns det inga dödsfall. Det brukar komma ett per decennium ungefär.
Ett dödsfall alltså av huggorm?
Ja, så att man blir riktigt. Men det finns andra saker, och det finns nervskador till följd av huggormsbett, som jag ska förklara och sådär. Men
vi börjar med getingarna då?
Ja, alltså det är ju den allergiska reaktionen.
Hur många är det som är allergiska i Sverige ungefär?
Och det rör sig om, just för getingarna, det rör sig om hundratusentals, men inte som brukar få alltså anafylaktiska reaktioner. Det rör sig väl kanske om någonstans 500 till 1000 på ett år.
Men det är ändå ganska mycket,
men inga leder till som sagt. Va?
Hur vet man om man är allergisk mot geting då?
Alltså, om man har haft en anafylaktisk reaktion, då vet man det. Man blir riktigt dålig. Det finns några saker här. Man får ju sån här, man kommer i ett chocktillstånd och man svullnar igen. Och det kommer ganska kvickt.
Efter att man känner att man har fått ett sting. Så att getingsting, det känner man.
Det gör man. Och det är ju lite lurigt det här med att alltså, vi kan bota det. Men det finns ju alltid en risk, och ingen vill vara det där enskilda fallet. Så att när vi får när det är farligt med bara en själva sticket, så att du inte är allergisk, det är ju det klassiska, att det ligger en get, du har druckit en läsk, ställer ifrån dig läsken, går och gör någonting, sitter och tittar i mobilen, och sen så smyger en geting ner i läsken och så dricker du den, och då biter den dig i svalget. Och jag själv,
just där,
ja, och just och biter den i munnen är ingen fara. Men i svalget. Jag har faktiskt fått ett getingbett i munnen.
Har du det?
Ja, Och gjorde skitont och det svullnade rejält och hände ingenting sen. Jävligt obehagligt.
Mm. Blev du rädd?
Jag tyckte det var riktigt obehagligt. Det var jag. Jag var ganska liten då. Men jag fick den i munnen.
Du blev ändå inte biten av den i munnen. Nej, alltså jag förstår ju att du tyckte det var läskigt, men de bits väl inte getingarna?
Nej, det gör de inte. De sticks.
Exakt. Så du blev stungen.
Mm, ja, det var jag faktiskt. Ja,
så och det var obehagligt. Hur gammal var du?
Jag kan ha varit en 13-14 år.
Men du är inte allergisk.
Nej.
Så att du svullnade, för att det gör man.
Ja, det
men det var inte värre än så.
Nej, och jag har blivit stungen igen. Och inte fått någon reaktion. Nej, jag har inte några speciella allergier. Så att,
men alltså, för jag har också blivit stungen av en geting. Och det gör ju ont och det svider. Men jag har ju inte fått någon reaktion på det.
Nej.
Så hur lång tid har man på sig om man märker att man börjar svullna upp och reagera på ett sätt som kan vara farligt?
De flesta allvarliga reaktioner kommer inom en timme. Säger någon, det kan ta längre tid. Ja visst, det finns en liten upp till ett dygn. Men om, och då kommer vi in på den här väldigt svåra avvägningen. Tänk att du är allergisk. Du kanske har blivit stungen.
Mm.
Man vet inte, det gör ont.
Mm.
När ska jag åka in? Man är ute i skärgården. Det är 4 timmar med båt till närmsta.
Ja, men om man vet att man är allergisk, då är det väl bara att åka in?
Nej, då, ja, det är det ju, men då borde man ju ha tänkt till tidigare med adrenalinpenner. Det är ju den behandlingen, då kan man ta den direkt. Men dit jag vill komma är att har det gått flera timmar, vilket det här är vanligt när någon ringer och frågar till sjukvårdsupplysningen till exempel, eller giftinformationscentralen, så ringer de och frågar, jag har varit biten igår och nu tycker jag, är det någon fara? Nej, det är det inte. Det finns sena reaktioner, jätteovanligt. Men har man en allmän påverkad patient, alltså när man inte förstår vad det är, då måste man ju då finns det ju andra skäl att söka.
Men om man inte vet det, jag tänker så här, om man är ute så här, du vet, 4 timmar till närmsta någonting överhuvudtaget, man är ute på landet, man har det superbra, man har små barn, man vet inte om de är allergiska. Ska man då i så här förebyggande syfte hämta ut, eller ska man kolla om de kanske är allergiska för att inte riskera att hamna där långt ute om det händer någonting?
Nej, det tycker jag inte. Då är det att gå för långt. Man ska vara uppmärksam på barnet och se att det inte blir slött och trött. Och inte. Det räcker så. Men att hämta ut adrenalinsprutor för något som
men
inte har hänt.
Men testa för allergi?
Ja.
Nej.
Om du har testat det. Allergi i allmänhet? Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Men om man har däremot testat för allergi och man har och fått en mycket, mycket kraftig reaktion på det, då får man ju diskutera med sin läkare. Då kan det vara så att man ska ha en spruta.
Fast jag tycker inte man ska ha öppna saftglas och burkar med läsk i och sen sitta och dricka. Jag tycker inte man ska göra det.
Alltså
täck för!
Ja, precis. Men just öppna saftglas är jag inte så orolig för då ser du den.
Ja, det har du rätt i det.
De där rackars burkarna, du ser inte.
Nej. Och jag bara, häll upp läsken så ser du vad det är du häller i dig.
Ja.
Men du, myggor då?
Ja, det finns det ju lite olika sorter. Det finns ju de vanliga alltså som vi uppfattar som kommer fram på kvällen och sådär.
Ja.
Och det blir ju, det finns beskrivet myggallergi. Men inte med anafylaxi, inte med chockutveckling.
Så man riskerar inte att få andnöd och så, men däremot kan man bli väldigt svullen och så.
Väldigt svullen.
Jag tror min mamma fick någon gång när vi var uppe och åkte husbil längs med, alltså upp över norra Sverige för att titta på midnattssolen och grejer. Så tror hon fick ett myggbett en gång precis under ögonbrynet.
Ja.
Och hon såg ju så rolig ut så att det var ju, jag skrattade ju så mycket.
Ja.
För hon var ju helt bubblig i ansiktet.
Ja, och där har man så lucker hud om man just med ögonlocket, så det finns mycket utrymme för svullnaden.
Ja, hon var så svullen.
Ja.
Men jag däremot får väldigt mycket myggbett om inte jag sprayar mig med myggspray och så. Är det så att olika människor får olika mycket myggbett?
Det där är ju en diskussion. Och är det, så, det beror på vilken sort det är. En del är ju, det synes vara på det sättet. De brukar veta om det och de säger att ja, men jag får alltid mest av alla. Jag får väldigt kraftiga reaktioner. Och det är skillnad. Men man har inte definierat det där verkligen.
Och det är inte farligt.
Och det är inte farligt. Och det finns ju knott och det finns andra översvämningsmyggor. De lever mer på dagen. Men de klassiska myggorna, det är ju de som kommer fram när man är vid sjöar, man är i skogen och i skymning, gryning, nattetid. Och
gillar de inte?
Nej.
Gör jag inte.
Nej. Men många gånger så är det är lite lurigt det där, för att jag har ju jagat en del och då sitter man ute och man sitter still på ett pass till exempel.
Uh-huh.
Och då kan man inte hålla på och vifta efter myggor hela tiden. Om man då tar till exempel en antihistamintablett innan, så får man inte, får man ett myggbett men ingen reaktion.
Nej, alltså lite... en allergitablett, en sån där som man äter, en sån där som är dessutom receptfri.
Ja, det,
Har du precis uppmanat alla, hela svenska folket att gå ut och...
Det funkar alltså. Medicinska indikationen är, men jag säger det bara lite tyst.
Så man kan alltså ta en antihistamin innan. Då får man bettet, men det kliar inte. Du lovar.
Funkar.
Vilket bra tips. Ja. Men du, nu har jag hört, och detta har jag då liksom inget vetenskapligt bevis för, men jag tänkte om du hade hört någonting om det. Nu har jag då hört att det ska ha kommit en mygga, eller några myggor, till Sverige som då bär på potentiellt livsfarliga sjukdomar.
Alltså, och, vi pratar ju om det farligaste djuret i Sverige.
Det var ju getingen.
Ja, och vad är det farligaste djuret i världen?
Är det myggan?
Malariamyggan.
Malariamyggan.
Och den har inte kommit.
Nej, det vet jag. Men...
Och det finns ju några andra, det finns några andra sjukdomar. Som, men man kan inte säga riktigt att det har kommit och att det är ett stort hot mot oss. Det tycker jag inte. Det som har seglat upp lite mer i alla fall, som har varit väldigt på tapeten, är ju fästingar förstås.
Åh, ja.
Och där har man ju alltså, och då har man ju ändrat, vi har ju pratat om mycket om det här tidigare, och man har ju ändrat, blivit lite mer aktiv vad det gäller behandlingen och vaccinationen. Det är ju så här att fästingar bär ju på massa, det finns rickettsier, det finns massa udda mikroorganismer, och så TBE och borrelia. Borrelia går att behandla men inte vaccinera mot. Och TBE går att vaccinera mot men inte behandla. Kan man säga. Det där är en sanningmodifikation, men så är det.
Men grovt sett så är det så. Och om man får TBE, vad kan hända då? Alltså är det farligt?
Man blir förlamad, ja. Jag hade en sån patient för 2 år sedan. Och han låg hela sommaren i respirator. Och han överlevde det här, men han är fortfarande rullstolsbunden. Jag har träffat honom på apoteket faktiskt, av en slump på sjukhusets apotek, och pratat med honom och sådär. Och han var ju en aktiv man, men han var biten, och det här är Bergslagen då. Men som inte tillhör riskområdena, även om de har utökats lite grann vad det gäller fästingar.
Har det blivit mer fästingar också? Eller är det bara att områdena har utökats? För jag tycker det är mycket värre nu än när jag växte upp.
Dels är vi mycket mer uppmärksamma på dem. Man ska komma ihåg att det rör sig bara om några få procent av fästingarna som har de här olika organismen i sig. Det finns ju alltså en massa fästingar där som är bara en fästing och inte massa andra, om man får ett lite märke sen är det inte mer med det, om ens det. Men sen så finns de här, och det synes ha ökat lite grann, och lite av hur allvarligt det har blivit. Om det beror på att fästingarna är elakare alltså, eller att vi har blivit mer uppmärksamma på det, det är svårt att säga. Men riskområdena har, det kan man nog säga att de har liksom vuxit till sig. Det där går ju i cykler över tid. Men som sagt, östkusten var det ju bara förut. Och sen så var det mycket Åland, och det finns ju i Baltikum det här, det finns faktiskt i Centraleuropa också. Men nu har det ju hela Mälaren, även Vänern finns på västkusten, och för 10-20 år sedan fanns det ju inte alls då.
Men hur många är det varje år som får ett fästingbett och som blir riktigt, riktigt sjuka?
150-200 stycken ungefär.
Men det är ändå ganska många.
Ja.
Har jag berättat för dig om när jag åkte in, jag var på semester på västkusten och fick en fästing och åkte in till vårdcentralen och hade panik?
Nej.
Men... jag var på campingsemester, det här i många år sedan. Och fick en fästing och fick fullständig panik. Jag hade ju ändå vuxit upp på östkusten, så för mig var det så här, wow, jag har fått en fästing, nu är det fara och färde. Så att jag in till vårdcentralen och träffar den här sköterskan som tyckte att jag var den absolut löjligaste människan på jorden, tror jag. Även om hon var snäll och så var det uppenbart att hon tyckte att kom aldrig in hit och ta upp vår tid och våra resurser för att ta bort en fästing. Det kan du gott klara av själv.
Ja.
Det hade hon ju rätt i och för sig. Men,
En av mina första patienter var en mamma som sökte med sin 15-åriga dotter för ett födelsemärke. Och hon var uppsagt och jag skulle skära bort det där födelsemärket. Och det satt i BH-bandet på flickan. Och det var svart och såg ut som en... Och det var ju en fästing förstås. Och de var ju Den mycket märkliga reaktionen var att mamman skällde ut barnet för att hon hade blivit testinviten och sa, vad är det för dumheter, det borde du tänkt på och sådär, och sen så, och jag kommer ihåg det väl, men vi kanske bara ska ta bort den, så strua bort den och så, men, jaha, men de trodde att det var ett födelsemärke.
Men hur, varför skällde hon ut ungen, stackaren? Ja. Hon kanske kände sig dum att de hade sökt vård för det.
Ja, kanske det.
Träffa doktor Sandström för att ta bort en fästing.
Och då ska man tänka på det, när ni nu tar bort den där fästingen, så ska ni skruva först motsols 3 varv och sen medsols 2 varv. Gå ett varv kring bordet, ställ er på huvudet.
Inget av det där är sant.
Nej.
Man tar tag i den med en pincett och rycker rakt upp.
Så nära huden som möjligt.
Ah.
Och blir det då kvar någon liten plupp i det där, kan man få bort det med pincetten eller nålen, så är det bra. Annars låt den vara, häll på sprit. Och då pratar jag klorhexidin, sprit, Desivon eller något sånt där. Mm. Det är klorhexidin det också. Mm. Det är väl bara ett namn. Och låt det lufttorka. Och så är det bra.
Ingen smör, ingen olja, inga varv, ingenting. Nej. Bara plocka bort den.
Ja.
Yes.
Och får man sen, det är lika kul, precis när du ska gå vidare till något annat. Och när ska man söka? Om det har gått en vecka och det är en rodnad större än 5 en gamla 5-kronor. Jag tänkte ju säga 5-kronor.
Den finns ändå inte längre.
Det gör den, va?
Gör den det? Jo, men den är liten.
Ja.
Det kan inte använda den
som referens. Men 30 mm då? Så 30 mm. Är den större än det, då ska man söka. Då tycker jag det kan vara något. Och vad det gäller borrelia här, så är ju det är oerhört mycket bättre att behandla i god tid än att man fått alla mystiska, väldigt udda symptom. Det kan ju te sig hur som helst det där. Men om man behandlar i tidigt skede så händer ingenting.
Men din rekommendation när det gäller vaccination då?
Ja, här på östkusten så tycker jag, är ni ute i skog och mark, så absolut. Man har tidigare sagt att man ska vara äldre än 1 år. Och det är ju enkelt att titta på barnet. Man kan inspektera barnkropparna varje dag och se om det finns någonting på dem eller inte. Men barn som är yngre än 1 år är ju sällan ute själva och går i skogen.
Mm.
Så det blir inte ett problem. Så då, jag tycker man kan vänta tills de är över 1 år innan man vaccinerar.
Men så behöver man ju inte lägga dem i högt gräs. Liksom,
nej, precis.
Eller hur?
Nej.
Man kan ju ha filt. Och,
och titta på dem kan man faktiskt göra.
Mm.
Men det finns ju några som får riktiga besvär. Alltså. Och nu pågår en diskussion i det här i Läkartidningen. Det var senast bara för 2 veckor sedan en artikel om att men man kanske inte ska göra. Utan om alla vaccin tar inte och man får det ändå, så blir det mycket värre. Och det vart fram och tillbaka. Den allmänna rekommendationen är nog fortfarande att är man i skog och mark och på Åland, ostkusten, sådär, så tycker jag att då kan man mycket väl vaccinera sig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
När vi ändå är inne på djur, Mikael.
Ja.
Ormar.
Ormar alltså. Vi har ju bara en giftig orm, huggormen. Mm. Och som kan vara mycket, mycket besvärlig. Det finns inga dödsfall. Det finns ju serum mot sånt här som man kan behandla. Om man kommer in i tid. Vi har det senaste dödsfallet, tror jag, var år 2000.
Om man får ett huggormsbett, känner man det då?
Ja, det gör man.
Även om det är en bebishuggorm?
Ja, det gör man. Ja.
För det är ju så pass ont gör det, så
ja,
att man känner
det. Ja, det känner man. Och det blir två prickar och så blir det liksom fang mark, som det heter. Och då har man två, och det är någonstans mellan 7 och 9 millimeter mellan dem där. Beroende på. Och det brukar
det gör ont, man ja. Tittar på det och så ser man att det är två prickar.
Ja,
då har man förmodligen blivit ormbiten.
Ja, alltså, och det kommer ju kvickt. Men jag ska berätta en historia. När man blir ormbiten utan att veta om det.
Mm-hmm.
Men jag hade ju en patient som, en pojke som var ute med sin pappa och cyklade. Och sen så cyklar pojken de är ute på en grusväg. Och sen cyklar han liksom ner i diket. Han kommer för långt ner, så han kommer ner i diket och gör illa sig. Och gör illa foten. Och han skriker till väldigt nära. Och pappan hör ju det där. Liksom att han ser att pojken cyklar omkull.
Mm.
Och han kan inte stödja på foten. Så att de tar honom till bil och sen kör de in till sjukhuset. Och så röntgas det. Och så ser man att det är en fotledsfraktur. Så han blir opererad för den här fotledsfrakturen. Den var ganska ful. Och gips. Och går till uppvakningsavdelningen fruktansvärt dåligt skick, i chock, och vi begriper inte, vad är det, blek, inget blodtryck, missfärg, vad är det frågan om, det var allvarligt, alltså vi undrade, vad är det som har hänt med har han reagerat på narkosmedel, har han, vad är det, han var bara sämre och sämre och sämre, och sådär, så att ja, så slet vi av eller sågade upp det här gipset.
Mm.
Och då ser vi att benet är missfärgat och så ser man två stycken diskreta punkter. Och då kan vi inte annat än vi drar den slutsatsen att, och det ser vi lite på grund av att det finns en viss början då till missfärg, blåtonad nyans och hans enormt dåliga tillstånd.
Aha.
Han är ju liksom i cirkulationschock, glider in i. Så att han får ju behandling för det där och kortison, och sen så, nej vad fasen, vi behandlar, och det visar sig att han är huggormsbiten, så han cyklar omkull, bryter foten på en huggorm, ja, och höll på att dö.
Och ni såg inte att han hade de här två betten, men det är klart, ni letar ju inte efter
det. Vi tittar inte så noga och tittar så här, och ortopeden skulle operera, tyckte ja, men det där, så vände och vred, och så såg vi, och sen så tvättar man med sprit och så går det bort, men sen så syntes de där, de har ju en påverkar ju koagulationssystemet också. Det är ju så, det är det giftet gör bland annat, så att man får en effekt på det här. Sen svullnade det här benet upp, det var ju ingen gipsat där, det var ju som en halv säl, blå, ful, jätteful. Det gick bra för den här gossen, kan jag berätta, men alltså det man kan få bekymmer när man blir så fantastiskt svullen, så kan man få nervskador på grund av trycket på nerverna i vävnaden. Alltså det där benet var nästan lika stort som pojken själv. Om han vägde 30 kilo så måste han väl gått upp, alltså vi behandlar ju, vi kom ju efter lite i början där, så vi behandlar ju med vätska, vi öste i vätska på honom för att upprätthålla blodtryck bara, men under utredningens gång, och han fick till och med faktiskt lite adrenalin intravenöst för att häva chocken, det påverkar ju inte och sådär, så att, det gick ju bra, men det var lurigt, kan jag säga.
Men vilken mardröm innan man har kommit på. Ja. Men vilken grej när man har kommit på vad det är och man kan hjälpa den här människan.
Och det är just det här.
Den familjen måste ju vara evigt tacksam.
Börja om det här med medicin. Så när allting inte är som det är, så då börjar man om. Och så, vad var det här? Vad är det som inte stämmer? Vi tar det från början. Ja, men det kan ha varit någonting annat.
Ja, det kräver ju att man verkligen kan nollställa sig. Det är svårt.
Ja.
I alla lägen.
Ja.
Jag tänker på den här doktor, vad heter han? Dr. House, han som alltid, brukar du titta på det eller?
Ja, jag har sett några program. Ja, det kan jag säga, det har jag gjort.
Oh, visst är det spännande?
Jag tycker det är lysande. Det är ju filmatiserat men fantastiskt roligt då. Och vad det gäller medicinska slutsatser och sånt, det är ju väldigt roligt och det stämmer ju alltså. Det är bara att jag inte trodde att en doktor kunde kunna så mycket.
Det är inte riktigt sant heller. Nej, men det tänker jag på nu när du berättar om den här pojken, att liksom tänka om och tänka nytt och inte gå på
i samma gamla
bara
spår.
Öppna det där gipset alltså från första början, bara det var ju ett genidrag.
Ska du verkligen ta av det här när ni är nyopererad? Ja, verkligen. Alltså nu tar vi det från början.
Ja. Ja. Det kan man ju faktiskt säga att om man känner att du har gjort ont, titta lite noga.
Ja.
För är det ett huggormsbett så är det bara att åka in, va?
Ja, absolut. Alla ska till sjukhus. Mm. Alla. Man ska inte stanna hemma. Men sen har vi haft och det omvända. Vi hade ju ett annat fall också när pappan pappa och en flicka var ute och ormen bet båda. Och pappan blev dålig och flickan hände ingenting med. Och då har han lagt 95% av giftet i första bettet.
Ah,
och sen
det
blev det väldigt litet. Giftet tar slut.
Den biter.
Ja, jag vet inte hur de lyckades med det där. Men det gick bra. Det var ju ingen diskussion om saken. Utan det var ju pang, aj.
Inte sjukhus. Hur lång tid har man på sig där?
Ja, alltså man måste några timmar. Man ska ju gärna vara högläge och hålla still. Man ska inte springa och jogga in. Man sätter sig ner. Man försöker få det inte att sprida sig. Man ska inte bita och suga ut giftet. Och det blir bara infekterat. Och man ska inte snöra av någonting utan sitt still bara.
Men högläge, om man är biten i foten, ska man ha foten högt då?
Ja.
Men rinner inte allt giftet ner då till resten av kroppen?
Nej.
Okej, då så. Då har vi lärt oss någonting nytt idag med. Check på den.
Mm.
Okej, ska vi kanske avsluta nere på ditt favoritställe i Sverige, nämligen västkusten och alla dessa förbannade maneter.
Ja, det gör ju ont. Och de här nässeldjuren, det finns ju massa. Det är ju många som har blivit brända av maneter. Och vad ska man då göra? Man ska då kissa på det, duscha i sötvatten. Trixen är ju många här. Men den riktiga lösningen är att man behandlar med kontokort.
Förlåt?
Ja, precis.
Vad sa du?
Ja, det är väl bra. Jo, det är nämligen så att de här cellerna, delarna som bränner sig, har små hakar och sätter sig i huden. Så att man kan ta antingen en rakhyvel och raklödder och raka bort det, så får man bort en hel del av det, eller ett kontokort, och bara skrapa bort det. Om man till exempel har bränt sig på underbenet, säger vi till exempel.
Uh-huh.
Då tar man sitt kontokort, och om man har lite stålar så funkar det bättre.
Det gör det ju inte.
Nej, det gör
men
det
okej.
Inte. Ja, så drar man hårt och skrapar bort det översta hudlagret. Liksom. Inte så det gör ont, men man drar hårt. Uh-huh. Så kommer det kännas mycket bättre. Kissa inte på det, det behövs inte.
Men det är
ju jättevanligt om man kommer med den idén. Nu är det ju kiss, är ju vatten och sterilt i för sig, så att men det behövs inte.
Det var skönt. Ja. Vad skönt att veta.
Ja.
Men jag har kontokort eller raka?
Ja. Och sen så kan man använda sig av, sen finns det ju olika sylkain
när man kommer hem sen.
Och smärtstillande och sånt där.
Men det blir inte farligt.
Nej. Nej, det är det inte. Det finns ju dödliga maneter i thailändska vatten, eller framförallt ska jag säga. Det är väl där det är något dödsfall av turister per år. De är ju stora, men de finns.
Mm.
Men det är ju inte allergiska reaktioner. Det är toxiska av mängden gift. Alltså, de finns, men inte i svenska vatten.
Ja. Du, om man tittar lite grann på det man kan peta i sig. Jag tänker på bär. Nu har jag ju som bär eller svampar för all del. Nu har jag ju som regel att, det har jag sagt till ungarna när de var små, att när vi är ute och sådär, så man får inte peta i sig något bär eller någonting överhuvudtaget utan att ha kollat med mig först.
Nej, men det låter väl klokt. Har man plockat något och man inte vet vad det är, så ät inte. Vad det gäller bär till exempel, måste man ju äta stora mängder, trycka i sig, så finns det då en del som man mår dåligt av. När man kräks så är ju det en skyddsreflex.
Mm.
Det finns inga bärförgiftningar som har lett till några dödsfall eller längre sjukhusvistelser överhuvudtaget. Men nu kommer vi till svampar.
Ja.
Och det här finns ju så många riktlinjer, men nu en vit svamp ska liksom bara inte överhuvudtaget plockas. Den ska bara vara kvar i skogen. Jag hade ju för många år sedan, så hade vi en flyktingförläggning i närheten av det lasarettet. Och då var man inte så van vid svampar. Så man gick ut en hel grupp människor och plockade då, jag tror de var 17 stycken. Och de plockade vita svampar, och de skulle dryga ut skafferiet så att säga. Och så de tog svampar, och alla svampar går att äta. Och av det här var spindelskivling då, och jag tror att det var 12 stycken som gick till dialys, och 4 vart dialyspatienter liksom på livstid.
Dialys?
Ja, njurarna tål det, de är njurtoxiska. Så skivlingar och såna här vita rackare är fruktansvärt njurgiftiga.
Nej.
Och hela gruppen, vi fick, och det, vi fick det man kallar ju magpumpa och magskölja. Mm. Ingenting sånt är nu att det vet man. Ja, man har ändrat reglerna lite. Men har det gått mer än 2 timmar är det meningslöst. Det blir snarast värre av någon magsköljning. Så hur det nu än är, ska man åka in för någon magpumpning nu? Det här, jag har ätit, jag vet inte, jag tog det här. Hur länge sedan är det? Är det för 2 timmar sedan? Då kommer vi inte göra det.
Nej. Vad gör man då?
Nej, då får man bara behandla de symptom som kommer. Mm. Ibland får man faktiskt dricka aktivt kol, svart kol, för det förhindrar att man tar upp det. Och man kan fördröja upptaget, och då har man, vad det nu är för gift, så kommer det att läggas ut över tid. Och då kommer den högsta koncentrationen inte bli så hög.
Men får man inte någon så här, oj du är förgiftad, nu får du, inte vet jag, kortison? Alltså
kortison kan man ju tänka sig, det är ju framförallt ett antiinflammatoriskt och en stress. Och vi kan ge det lite vid ormbett till exempel, eller vid allergiska reaktioner och sånt där. Då gör vi kortison, men inte vid
förgiftning.
Nej, inte så här regelmässigt, nej.
Men så regeln är, bär, då får man äta väldigt stora mängder, men svamp... Mycket, mycket försiktig.
Ja, precis.
Måste vara säker på att det är ätbart.
Ja.
Köp en svampbok.
Ja, men där vill man ju, då slår man upp kantarell och så tycker man alla. Jag hade en lärare, en läkare, äldre kollega, som när vi gick den här kursen, han sa att det var det farligaste djuret som fanns. Och så höll han upp en bild på sin fru, en korg och en svampbok. Hon tyckte att alla svampar var i stort sett kantareller. Utan man ville att det ska passa med den svampen du har bestämt dig för att det ska vara.
Aha.
Så att det där är, alltså, man ska vara riktigt säker innan man plockar. Men nu vet jag att det finns många kännare, det är inte det. Är man nybörjare så får man väl ta det lite försiktigt och låt dem vita vara.
Yes, det är uppfattat. Mm. Innan vi avrundar detta, läkarpodden som behandlar sommarplågor, så måste jag bara fråga en sak. Och det här kanske är superlarvigt, men... När jag växte upp så var det så att så fort jag fick minsta sår, och gärna om det fanns liksom djur i närheten, då blev det hysteri i min omgivning.
Ja.
För då skulle vi få stelkramp.
Ja, precis.
Och vi måste åka in och ta stelkrampsspruta i tid och otid. Nu kanske det säger mer om min omgivning än någonting annat. Men hur är det med det där?
Ja, vi får ju, det här har vi ju i vaccinationsprogrammet, vi blir stelkrampsvaccinerade. Vi kommer inte få stelkramp. Men det finns en grupp äldre människor där som inte har fått det där. Man kan få det, alltså stelkrampsorganismen finns ju, och bakterien finns ju i jord och kan finnas på djur. Och det hade man fått ett rivsår från katt.
Mm.
Och då patienten börjar med allmänna sjukdomssymptom och blev dålig och inte bättre. Och sen till, det heter ju inte stelkramp för att det är skojigt, utan därför att man får alltså en tilltagande stelhet i muskulaturen.
Mm.
Och något så känt, då får man det här, något som kallas risus sardonicus.
Vad är det för någonting?
Det här.
Alltså att man typ ler.
Ett sardoniskt leende. Du får sån enorm kramp i ansiktsmuskulaturen, och då får du ett sardoniskt leende, säger man. Den patienten som man nyligen hade, som råkade ut för det här från en katt faktiskt, från ett rivsår, kommit i kontakt med, vart respiratorbehandlad tror jag i 37 dagar.
Oj, jäklar!
Ja.
Var det nyligen?
Ja, precis.
Men det var en äldre människa?
Ja.
Som inte hade fått vaccinationsprogrammet, som inte hade fått stelkrampssprutan.
Ja, precis. Så att där kan det ju vara...
Så att det här med att min omgivning var så orolig för djur och sår och grejer, det var inte alls så dumt.
Nej, det var inte så tokigt, men vi hade ju skydd. Du hade ju skydd.
Jo, men man kan ju tänka sig att den generationen som då var orolig för mig kanske inte riktigt hade hängt med i svängarna där.
Nej, så att jag förstår det lite grann.
Men vi kan inte drabbas, vi som har ingått i vaccinationsprogrammet.
Nej.
Men rostig spik som man trampar på, så blir det sår och...
Ja, nej. Det som kommer att hända med rostiga spikar, du kommer inte få stelkramp, men du kommer att få en påfyllnad i alla fall, för säkerhets skull. Och där gör vi någonting, därför att risken är att stelkrampen, extra dosen du får, ska skada är så liten som faran med att få stelkrampen fall den vaccination du har fått inte riktigt har tagit.
Av någon anledning.
Av någon anledning. Mm. Det finns ju, som jag sagt, de flesta vaccinationer är ju jättebra, men 100-procentiga finns inte, utan det kan vara så. Så man kommer få en påfyllnadsdos, och så vet man hur länge har det räckt, och så kommer vi till den eviga frågan, ja men jag har inte fått på sista 10 åren, jag vet inte. Så får man en halv dos eller en extra dos om det är väldigt, väldigt förorenat.
Mm.
Och oftast, nästintill alltid, behövs det inte.
Men i jord, jag kommer ihåg, jag ramlade av en cykel en gång och skrapade upp mig i gruset ordentligt, särskilt på händerna.
Ja.
Och sen så åkte jag iväg och sen så blev det där rött och rosa och steg upp längs med armen.
Ja.
Symptomen var det. Vad ger du mig för diagnos, doktor Mikael?
Och då tänkte du att du fått blodförgiftning eller?
Ja, det var det de sa när jag åkte till vårdcentralen.
Ja. Ja. Och vad skulle du ha gjort då?
Gjort rent noggrannare.
Ja, och hur då?
Tvål och vatten.
Ja, eller bara vatten. Vanligt vatten är rent. Tvål kan ju rugga upp de ytbakterier som finns. Skölj av. När ni gör sånt här så är det vatten är bra och vatten är rent i vårat land. Mm. Så skölj av massor. Tar man på sprit, vilket är jättebra, svider som fasen. Jag brukar köra ändå, men när man gör den här typen av skador. Men man kommer väldigt långt med att tidigt skede inte gno in gruset utan skölja bort det.
Men det går ju inte alltid bort, det ligger ju där inne, det har ju liksom geggats in.
Precis, men det är jättebra att börja ändå. Du får bort 95% av skiten med vatten och stråla bort det. Det är en bra start.
Hade jag blodförgiftning?
Det vet jag inte om du hade feber och cirkulationspåverkan, annars hade du inte det.
Men de
det,
gjorde rent i alla fall, det blev bättre.
Ja, åt antibiotika.
Det minns jag inte, jag var så liten.
Nej, jag skulle inte tro att du får blodförgiftning av det. Man kan få det, men det är skrubbsår, det är ovanligt, men möjligt.
Men du, då tar vi ett litet sommarlov på det, va?
Ja, det gör
vi. Men vi är tillbaka om 2 veckor.
Jajamän.
Hörrni, hoppas att ni har det riktigt bra i solen. Var rädda om er och var rädda om varandra. Och besök oss på alla olika plattformar, särskilt på Läkarpoddens Insta. För där lägger doktor Mikael ut små filmer ibland. Det är riktigt kul att kolla på.
Ja.
Puss och kram.
Kram så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.